Visste du att svenska var det näst vanligaste talade språket ombord på Titanic när det begav sig ut på sin minst sagt ödesdigra jungfrufärd i april 1912? Ja, naturligtvis var engelskan störst, då det språket pratades såväl i avgångslandet England som ankomstlandet Amerika. Svenskarna utgjorde ändå nära 10% av de cirka 1300 passagerarna. Titanic har allt sedan dess katastrofala färd fascinerat människor. En av de allra främsta i världen på ämnet Titanic finns faktiskt just i Sverige och heter Claes Göran Wetterholm. Han är författare och etnolog. Jag heter Jerker Pettersson och i det här programmet som jag valt att kalla Titanic och svenskarna ska vi tala med Claes Göran om det stora fartyget och om hans brinnande intresse för det samt hur det kom sig att svenskarna faktiskt var så många ombord på Titanic. Jag tog mig till en lägenhet i Stockholms innerstad där Claes Göran Wetterholm, expert på bland annat Titanic, har ett gigantiskt rum med böcker här. Ska du berätta, Claes Göran, vad är det för rum vi befinner oss i?
Ja, det är en del av lägenheten. Och det här är, just det här råkar vara då delar av Titanic-biblioteket.
Och du säger delar av, det finns alltså mer?
Ja, det gör det. Jag har ju på andra ställen också här, så att det får ju inte rum överallt. Det är lite fullt.
Hur många böcker har du?
Jag vet inte. Jag håller på och lägger in på Excel nu, men jag kom till H, vad är det nu? HO. Och det är ungefär 800 böcker fram till HO. Men då finns inte de folianterna inräknade och småtryck och massa sånt där, så att det blir några tusen det kommer att bli. När jag är klar, jag vet faktiskt inte hur mycket som finns.
Du har berättat för mig hur många böcker det kommer ut varje vecka rörande Titanic. Ja. Hur var det nu?
Alltså nu räknar vi dels från 1985 när man hittar vraket och dels förra året och förra året. Så om man räknar från 1985 och framåt, då har det kommit en bok i veckan, så 1985. Men om man räknar 2011 fram och 2012, då har det kommit ut en bok ungefär varannan var tredje dag om Titanic. Så att det är över 300 böcker på 2 år. Och det är bra jobbat, ska man säga. Det finns få händelser som har skapat så mycket böcker. Jag läste häromdagen om Kennedy-mordet att där finns det kanske 2000 böcker. Men om Titanic så finns det mer än dubbelt så mycket, tror jag. Jag har väl kanske 3000 böcker, det vet jag inte.
Om vi tittar här, kan du peka ut den äldsta boken om Titanic?
Den äldsta boken om Titanic, det är ju naturligtvis en av de här böckerna som trycktes i USA, som, om du menar det som kallas för post-sinking, för alla Titanic-freaks delar upp i pre-sinking och post-sinking. Och det som är pre-sinking, det är reklammaterial till stor del och tekniska beskrivningar av fartygen. Och det som är efter katastrofen då, det är post-sinking. Och då kan man gå tillbaka till ungefär en vecka efter olyckan när de första böckerna kommer i USA. Så det tar egentligen 4 dagar så kommer den första boken.
4 dagar? Det är snabbt jobbat, måste man säga.
Det kan man inte göra då. Kan man inte göra då. Utan 4 dagar. Och det gick ut reklam om den här boken från en firma i Maine, och de skickade ut reklam 23 april och då hade Titanic sjunkit den 15 april och överlevandes berättelser publicerades den 19 april. Så mellan den 19 och 23 april så ställde de ihop den här boken.
Om du jämför berättelserna så som de kom då, där de var färska ett antal dagar efter katastrofen, och det som då kommer ut 2013, vad är den stora skillnaden?
Ja, det man ska titta på i så fall, det är ju sjöfartsprotokollen från 1912. Därifrån alla utgår. Och där finns berättelserna. Där finns i princip allting redan. Och då är det, i London så är det 26 000 frågor, tror jag, ungefär. 952 foliantsidor tätt tryckta. Och i USA så trycktes den i Washington, den amerikanska förhöret, och då är det på 1100 sidor drygt.
Om vi går här och tittar så har vi en hel vägg från golv till tak med böcker. Och den fortsätter sen på andra sidan rummet här.
Men då är det inte Titanic. Nu har Titanic börjat sprida sig på en mindre vägg och börjat klättra uppåt. Men annars är det andra fartyg som här också. För jag har skrivit mycket böcker om båtar och då är det referensmaterial som man behöver hela tiden.
Och om vi ser in i nästa rum här så ser vi också hyllorna fulla av material. Är det Titanic där med?
Ja, det är blandat. Det är väldigt blandat. Det finns ett allmänt fartygsregister, det finns mycket Titanic och där finns alla gamla foton och alla såna här saker. Så det är klart att det är ju mycket speciellt. Sen har du ju, det är en väldigt stor fotosamling som ligger här. Den 10 000 bilder kanske. Jag vet inte, det är det nog. Men det är inte bara Titanic då, utan det är ju andra fartyg också. Men det är oerhört mycket på Titanic. Det är det.
Så Titanic dominerar?
Ja, absolut. Det är ju mitt yrke dessutom. Så jag har ju som jobb, så det är inte så konstigt. Det har jag haft i 17 år nu på heltid. Och 27 år på halvtid. Alltså som arbete, som yrke.
Så säger Mr. Titanic of Sweden.
För all del. För all del.
Hur kommer det sig att du blivit en av de främsta i världen på ämnet Titanic? Vad var det som fångade dig?
Alltså mitt intresse för Titanic började 29 på kvällen den 17 oktober 1960. Då var det till program som heter Time to Remember. På svenska heter det för inte så länge sedan. Och speaker var Gunnar Oldin. Det är kanske en del som minns det här programmet. Och där var det var en serie program och ett program hette Suffragetternas tid, Time of the Suffragettes, 1911-1913. Och där fanns det ett litet avsnitt om Titanic. Jag då, 8 år gammal, frågade pappa, vad är Titanic? Och han slog upp i Nordisk familjebok och läste upp. Och då var det väl något som hände.
Kan du minnas vad det var som grep tag i dig då?
Jag tror alltid att det här handlar om, det är någon dramatik, någonting väldigt dramatiskt som sker. Och jag är inte unik där, utan det är ju många människor som fångas just av det här. Det är någonting som sätter igång, det är alltid så. Jag har hållit på så många år med det här, alltså sedan 1960, va? Så att det är över 50 år. Och då, i och med att jag har det här som arbete också, så kan det väl tänkas att min otroliga entusiasm som fanns när jag var pojke, som finns hos alla barn när de hittar något nytt sånt där som tar tag i dem, kanske är det inte lika starkt idag, eftersom jag har gjort så mycket i det här området. Det enda jag inte har gjort kvar, det är att dyka ner till Titanic, men allt i livet är ju en tidsfråga, så vi får väl se.
Men du har varit med på en båt ute vid själva platsen?
Oh ja, jag har varit med på 4 expeditioner. Och den längsta var på 6 veckor, så att jag har sett vatten. Så jag har tillbringat mer tid där på Titanics positionen passagerare och besättning har gjort. Det måste man säga.
Och du har också då författat ett antal böcker, eller hur?
Nu beror det på man räknar böcker, men alltså det är en hel del. Dels den stora Titanic-boken som kom 88 första gången, som uttryckte om i 2 upplagor och som sen blev en finsk bok. Och sen alla utställningskataloger, och så skrev jag en bok till som heter Sagoskeppet. På ett nytt förlag, på Ekelids förlag. Så att det är klart att det har varit en del. Det har det. Men i och med att jag har det här jobbet med Titanic så har jag råd att fortsätta att skriva. För det finns få författare i Sverige som lever på det de skriver. Det är nästan inte möjligt. För att vårt språkområde är så litet och en normal bok kommer ut till kanske 3000 ex. Och det blir inte mycket pengar på det inte. Och därför så, i och med att jag har Titanic då, så går det att fortsätta att skriva. En gång har jag levt på en bok ett år, och det var en bok som heter Dödens hav som kom 2002. Som handlar om de stora fartygsförlisningarna på Östersjön. Och den sålde i en jätteupplaga. Varken jag eller förlaget och Prisma begrep vad det var som hade hänt. Men, oj, oj, oj. Det var skoj. Det var jättekul.
Och nu på senare år förstår jag så är du engagerad i en turnerande utställning som för tillfället befinner sig i Kiev, eller hur?
Det är en spansk firma som heter Musealia som jag kom i kontakt med genom att jag jobbade i Tyskland för. Och min förre tyske chef, Reinhard, mejlade mig och sa att han hade träffat några personer från Spanien som ville ha kontakt med folk som hade med Titanic att göra. För de hade en liten utställning och så fick vi kontakt och de kom hit och jag åkte ner till Spanien och sen så, ja, så blev det en utställning som sen blev mycket, mycket större och som har varit i Sverige 2 gånger. Och kommer tillbaka till Sverige 1/3 gång. Sen vet vi inte om det blir några mer gånger, men just nu är den som sagt var i Kiev och har varit då i flera, många länder. Så får vi se var den hamnar om ett år, men som sagt var just nu så är den på ukrainska.
Och kommer tillbaka till Sverige nästa år, var då någonstans?
Nästa år så kommer vi den 15 april öppna i Halmstad. Och då där är det väl väldigt mycket evenemang på gång. Vi vet inte riktigt nu, men det kan hända mycket där. Och då ska vi för första gången på väldigt, väldigt länge ha mycket, mycket mera plats. Så att vi har mycket större plats att bry ut oss på eftersom vi är en sportarena. Och det är inte vanligt.
Och den 15 april råkar jag veta, det är också just den dagen, den natten när Titanic gick under.
Ja, det stämmer. Ja, det är ju inte så konstigt att de tog den dagen. Jag föreslog den 10 april när Titanic lämnade Southampton, men de tyckte det var intressantare att ha den 15 april. Så får vi se. Det är som det är med det. Och sen ligger den där i sommar.
Ja, och samtidigt här så är du också ordförande i något som heter Skandinaviska Titanic-föreningen.
Ja, just det. Och det var en förening vi startade på Postmuseum 2000. I och med att vi hade en utställning på Postmuseum som jag gjorde med dem som hette Breven från Titanic, så kom jag haft en idé länge att han skulle starta en Titanic-förening med tanke på att det finns så många i Norden som är intresserade. Det hade funnits tidigare en förening i Norge som heter Nordiska Titanic-föreningen, så det namnet kunde vi inte ta, så då blev det Skandinaviska Titanic-föreningen, fast vi har ju medlemmar i många länder, det har vi. Och sen framförallt i Sverige då. Och sen har vi medlemsmöten och så ger vi ut en tidning, Atlantångaren, som finns på svenska och på engelska, tror du det? The Ocean Ferry.
Om du skulle se intresset ur ett världsperspektiv, var är intresset störst och hur ligger Skandinavien och Sverige till, så att säga?
Ja, alltså det är ju ett jätteintresse i England, i Storbritannien och i USA, det är helt klart. Men det finns väldigt stort intresse i Tyskland, i Spanien, verkligen nog, finns det. På många länder gör det. Men de flesta böckerna kommer ju ut på engelska och så kommer det ut väldigt mycket böcker på tyska också. Men det finns, man ser ju, det finns Titanic-föreningar i Frankrike, så det finns stort intresse i Frankrike. Det finns en liten förening nu i Kroatien som precis har startat. Det fanns förut i Sydafrika, det finns en i Kanada och så vidare och så vidare. Så det finns folk överallt som är intresserade. Och jag brukar säga att man sätter 2 personer som aldrig har träffats förut i samma rum och de har det här intresset för den här båten, då är man vänner direkt. Eller kan man bli ovänner om någonting? Det händer också att man blir, en del har blivit väldigt mycket ovänner över vissa saker som inträffade som man bara inte kan komma överens om. Och då har det gått så långt så att vissa människor hatar varandra. Jag har sett exempel på det. Att de är så osams så det går inte att prata med varandra längre. För de har så diametralt olika åsikter om något som hände för över 100 år.
Om vi då tänker på Titanic och svenskarna, vad var det som faktiskt gjorde att just svenska passagerarna var så pass många?
Nordbor var en populär passagerargrupp på Vita Stjärnlinjens fartyg. Och den stora emigrationen från de södra Medelhavsländerna hade i och för sig kommit igång. Men Vita Stjärnlinjen och Cunardlinjen och de här nordeuropeiska linjerna, de plockade upp mycket folk från just bland annat Norden och Tyskland. Så därför var det mycket folk från Norden, från Sverige i synnerhet, på Titanic. Det var det. Sen var det då en bland alla Titanic-freaks omtalad strejk i de brittiska kolgruvorna, som gjorde att det blev brist på kol och som gjorde att man la upp fartygen, för de var ju koldrivna. Och då kunde man inte, ville man inte försinka Titanics jungfruresa. Alltså la man upp en massa fartyg inom den här trusten som rederiet tillhörde. Man la upp de fartygen och flyttade över folk och kol till Titanic. Det betyder att det blev mycket fler människor ombord på fartyget än hon egentligen hade bokats för ursprungligen. Och trots det var det väldigt tomt ombord. Det fanns plats för över 1000 passagerare ombord på Titanic, så att det var inte ruggigt överbefolkat, så att säga. Det var det inte, utan det var ganska gott om plats. Inte desto mindre så fanns det mycket svenskar på Titanic, 123 svenskar och svenska amerikaner. Och i och med det så blev då svenskarna den tredje största passagerargruppen, alltså det näst största språket efter engelska är det.
Och att just svenskarna då var så pass många, jag menar, vi hade ju egentligen konkurrens av tyskarna då, som ju är väsentligt större population. Ändå var det så pass många, det måste vara någonting.
Ja, men du vet, tyskarna reste främst med Nordiska Lloyd och Hamburg-Amerika-linjen. Det var enklast för dem. Eller också åkte man till Antwerpen och åkte med Röda Stjärnlinjen, Red Star Line. Och det var en väl utbyggd emigrantmarknad med emigrantagenter. Det fanns en logistik som var väldigt väl utbyggd för 100 år sedan. Det var inte alls något u-land på något sätt, utan en emigrant som köpte sin biljett i Göteborg och skulle till exempel till Tacoma i staten Washington. Hon åkte då först med den här postångaren till England. Sen hon kommer fram till England finns det en representant från Vita Stjärnlinjen som sätter henne på tåget, så att hon kommer ner så småningom till London och därifrån från London till Southampton. Och så fanns då båten där, och så skulle man då vidare och komma fram till New York, så fanns det representanter där som talade om vart man skulle och satte dem på nästa tåg, så att man hade inkluderat mat, resa, mat, husrum, precis hela vägen. Allt var inkluderat.
Det är nästan som dagens charter med all inclusive.
Ja, ja. Jo, alltså allt var all inclusive utom drycker. Det fick man alltid betala för själv. Men annars, ja, absolut. Det var exakt så. Så att det, ingenting är nytt under solen om man tror det. Och en anledning till det här, det var att det var så många människor som råkade illa ut i Liverpool till exempel. Före 1907 så gick alla båtar därifrån, stora båtar. Och där fanns det skojar och tjuvar och bedragare alltihopa, och även i Göteborg. Och det var därför som rederierna såg till att det fanns ordentliga biljetter som täckte allting. Själva Amerikabiljetten på Titanic kostade 181 kronor. Men sen så la man till då för att komma vidare. 181 kronor är väldigt, väldigt mycket pengar idag. Men då gjorde det att de kunde känna sig tryggare här. Sen reste man ofta i grupper. Så en av de överlevande, Agnes Sandström, med hennes två barn då, Beatrice och Margit, de reste i en stor grupp människor som tog hand, som några som var vana resenärer. Hon var i och för sig, kunde ju engelska, Agnes, eftersom hon bodde i San Francisco med sin man. Men ändå så var det alltid tryggare att resa tillsammans med flera andra. Sen ska man också komma ihåg att nordborna på Titanic, det var ju väldigt många, det var över 200 från Norden. Så att nästan en tredjedel av hela tredje klass på Titanic kom från Norden. Och då är det väldigt, väldigt mycket folk. Och om man som jag då har studerat och forskat kring de här människorna, så gör det att det går att få en väldigt bra bild av tredje klass. När man lär sig vad som händer med de här och vad de skriver hem och hur de berättar och alltihopa där. Det finns ju en del brev och det finns vykort och sådana saker som är skrivna på svenska eller norska eller danska eller finska som berättar väldigt utförligt om resan. Och det är jag intresserad av. Vad hände ombord innan katastrofen? Vad som sen hände, det är väldigt, väldigt rörigt. Men innan resan, vad hände då? Vaccinationerna och maten och vilka man umgicks med och alla såna här grejer.
Det började som en skakning på nedre däck.
Det fyllde oss väl med häpnaden och skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp.
Du nämnde att man gärna reste i grupp. Mm. Går det att urskilja då några, så att säga, grupper av de här 123 svenskarna och, på något sätt?
Ja, de reser, du har alla de som reser från Horn till exempel, 11 personer. Det är 2 familjer och en person till. Det kändes ju tryggt för dem att resa ihop. Men sen har vi de stora familjerna då. Ja, de här resenärerna från Horn, det var ju 2 stora familjer. Men det fanns också andra familjer som till exempel Asplunds och från Småland och Skogs från Hällekis eller Hällekis på Kinnekulle. Det var också stora familjer som reste. Och är man en stor familj så där så hänger man ju ihop naturligtvis. Det måste man ju göra. Och sen är det alltid så när man reser flera dagar på en båt. Man får nya vänner. Man lär känna människor. Man hänger ihop. Man pratar, man umgås och så vidare och så vidare. Man får hyttkamrater som man kanske hänger ihop med. Som Severin Svensson som var 14 år och reste från Knäred i Halland. Han berättade i en intervju efteråt, för han överlevde, att det var en gäng kan man säga på 12 pojkar som liksom kom samman. De var lika gamla ungefär. Och de måste ju ha varit han kunde ju ingen engelska. Så då måste de ha varit svenskar förutsättningsvis. Kanske någon från Norge eller Danmark. Men troligen var det så att det var svenska pojkar som alla lärde känna ombord. Och allihopa hängde ihop. Och umgicks och lekte och hade sig ihop. Och han sa sen att det fanns ingen av dem kvar när han sen kom på räddningsfartyget Carpathia. Så var alla borta.
Går det att se då just under själva katastrofen och i räddningsbåten och livet efter, går det att se grupperingar där också?
Ja, det finns en del grupperingar. Där finns ju några av de här socialisterna, de hänger ju ihop ombord. De inkvarterades ju på St. Vincent's Hospital. Och sen finns det ju några foton av dem tillsammans då, där de lät fotografera sig, och dessa foton skickades till. Dels behöll de foton, men så skickades det bilder hem. Bland annat en gruppbild på 5 personer som skickades. Så var och en köpte en sån här bild och skickade till sin respektive släkting. Och då betyder det att då finns de här bilderna. Samma bild finns här och där, både i USA och i Sverige. Där de skriver då och signerar bilderna och så vidare. Och sen efter New York så sprids de och så ses de inte mera. Och jag vet att Agnes Sandström sa i en tv-intervju 1962 att hon hade ingen kontakt med några andra överlevande från Titanic. Det stämmer inte riktigt, bara för att hennes dotter Beatrice, som var med också, visade mig på sin tid brev som Agnes fick från andra överlevande som skrev till henne både från USA och från Sverige. Så de hade brevkontakt. Så på det sättet så umgicks de en del och hon lärde känna andra, och de hade gemensamma erfarenheter som de skriver om. Men det blir inget kotteri så där, det blir det inte. Några människor blir vänner för livet, umgås och kanske blir ihop. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är en ohyggligt traumatisk händelse. Fruktansvärt traumatisk händelse. Det är alltid såna här saker. Och det sätter sina djupa, djupa spår och sår i människor. En del blir tysta. Och andra, som den här August Wennerström som uthåller föredrag, han kan prata om det. För han är ute och pratar och pratar och pratar hela tiden. Och han är en yvig journalist.
Åker han runt i Sverige då, eller hela världen och pratar, eller?
Nej, han är bara i USA. Han är bara i USA. Men som Håkan Björnström Stefansson, första klasspassagerare i norr om 4 från Sverige. Han ger en intervju för tidningen Nordstjärnan. Sen tystnar han fullständigt. Han var oerhört förmögen och kom till sitt ärvda gods Ruda nere i Småland varje år och bodde på godset hela sommaren. Jag var där för inte så länge sedan och träffade personer som hade träffat denne Björnström. Och då fick jag en berättelse om att en av hans anställda hade frågat honom om hur det nu var det här med Titanic. Och dagen efter så fick den här anställde sparken, han fick bara gå. För man talar inte om Titanic där. Trots att Björnström hade en tavla hängandes på väggen, ett stort slags plakat. Det var förmögna överlevande från Titanic som hade satt ihop att man en skrivelse som han hade kvar i ett ex av som ramades in. Och där skrev de att de skulle uppmärksamma bland annat kapten Rostrum på räddningsfartyg Carpathia och ge honom någon form av utmärkelse eller pengar eller någonting.
Den här tystnaden som då uppstod bland många av de överlevande, är det var det specifikt för svenskarna eller var det så för alla, tror du?
Nej, det är så för alla. Det är så för alla. De tystnar. Det går inte att prata om det. En del kan berätta, andra tar med sig sina minnen i graven. Det går inte. Det är för tufft, det är för starkt. Vi har ju en svensk missionär från Brantevik som heter Ture Lundström. Han kom från Kina och så åkte han till Brantevik, alltså i Skåne, Österlen, och hämtade sin fästmö Elida Olsson. Och så reser de med Titanic. Och de reser tredje klass. Han berättade sen, eftersom han överlevde, att han hade satt sin fästmö i en livbåt. Och livbåten hade firats och kapsejsat, så alla som var i livbåten hade drunknat. Och han hade själv kastat sig i vattnet och simmat i en livbåt och räddat sig. Det var ingen livbåt som kapsejsade av de som firades. Han hade själv stigit i en livbåt. Och sen på räddningsfartyget upptäcker han att hon är borta, hon är död. Nu måste han leva med sin skuld resten av livet. Han måste leva med den här vetskapen att han hade övergivit sin fästmö på Titanic. Han hade väl förmodligen trott att hon som kvinna hade fått plats i en livbåt. Och så var han då på styrbordssidan och klev ner i en av de här sista båtarna. Och upptäcker för sent att hon bara är borta. Hon försvann. Och den där skulden som han nu lever med, den gör att han blir en ganska hård auktoritär människa. Jag har träffat hans dotter som har berättat om det här. Och hon hade då från sin familj då berättelsen som han alltid drog. Att när han hade hoppat i vattnet, han hade simmat i en livbåt och var så han räddade sig. Men han hade byggt upp en ny berättelse, en ny verklighet. För att överhuvudtaget överleva. För att med den skulden så var det inte lätt för honom att fortsätta livet. Och det är inte ovanligt här att jag hittar sådana berättelser. Att det blir så tungt så att de måste hitta på en ny berättelse. Ett nytt sätt.
Svenskarna och Titanic har också bidragit rent konkret med delar av båten i bygget.
Ja, det var svensken Axel Welin som var bosatt i London och var ingenjör. Och på olika vägar så kom han att bli involverad i konstruktion av Däverter. Alltså de här kranarna som livbåtarna sitter i. Och han började fundera och sen så gjorde han en prototyp. Det är den här. Det här är prototypen, det är originalet.
Och här ser vi alltså en modell av dessa.
Men det är hans original där.
Det är alltså
Axel Welins eget.
Konstruktörens original, du står och håller i här.
Ja, jag har fått den från en Welin-firma som är borta idag. Så här hade han då en arm som vecklar, fäller ut däverten kan man säga. Men sen sätter han då en sån evighetsskruv här istället som går hela tiden. Så att den kommer att se lite annorlunda ut. Men den här är väl drygt 100 år. Så den här går väl tillbaka då kanske till 1900 någonting, just den här däverten. Och de här göts i Kolsva, Västmanland. Och sen togs de en tåg till Trollhättan. Och i Trollhättan på Nykvist och Holms lokomotivfabrik så satte de ihop de här. Och sen gick de med båt till Belfast och monterades på Titanic.
Okay. Om vi tar ämnet Titanic och musik, vad har vi då att säga om det?
Och så tittar vi här.
Och då ser jag en stapel med CD-skivor där det står Titanic på varje
rygg. Titanic alltihopa. Det är en hel vägg alltså. Det är musik. Det beror ju på vad du vill höra.
Ja, och det alla tänker på är naturligtvis den mest kända är från filmen från 1997. Ja. Med Celine Dion och så vidare.
Vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är väl en 100 CD här bara på Titanic-musik, men det finns mycket fler.
Om du skulle se, förutom den kända från filmen, vad är det som, vilka så här, musikstycken som karaktäriserar eller symboliserar Titanic på något vis?
I Sverige så är det naturligtvis Mikael Wiehe och hans andra klasspassagerarens sista sång. Men i USA så finns det en jättekänd allsång med en refräng. Alla som har varit på läger har vid lägerelden sjungit den här. Varenda ungdjur sa kan den.
Vad heter den?
Den heter It Was Said When That Great Ship Went Down. Alla kan sjunga den. Alla känner till den. Alla känner till den.
It was on one Monday morning, just about 1 o'clock, when that great ship Titanic began to reel and rock. People began to scream and cry, saying, Lord, am I going to die? It was sad when that great ship went down. It was sad, it was sad. It was sad when that great ship went down. Husbands and wives, little children lost their lives. It was sad when that great ship went down.
Åtminstone en av de överlevande 34 svenskarna har så sent som 2013 fått ett musikstycke uppkallat efter sig. Det är John Charles Asplunds liv som inspirerat musikanten Robert Andersson att skriva både text och musik till John Charles sång.
Jag har förlorat många år och sett människor dö. Jag ville komma bort därifrån, dit där framtiden fanns. Det började som ett äventyr, Titanic hette hon. För att komma till en bättre plats och söka lyckans lust. Du får förlåta mig, Augusta, modern till mitt liv. Du har alltid varit med mig i mina tankars flyg.
Ja, historien runt Titanic är omfattande och allt är nödvändigtvis inte absolut sant. Det finns alltså en rejäl mängd rykten och skrönor och jag frågar Claes-Göran, hur kan det där komma sig?
Ja du, det är väl lite som Estonia att vi, när det gäller Estonia vet vi inte varför båten sjönk, men när det gäller Titanic så är vi oansams om i princip allting. Och det fanns 712 överlevande. Alla då som hade minnen eller kunde säga något som föräldrarna hade sagt hade en berättelse. Och när nyheterna kom först ut på allvar några dagar efter katastrofen, när tidningarna började skriva om och intervjuer med överlevande. Men innan dess så byggde allt bara på spekulationer, därför att man hade inte någonting att gå på. Karpatia hade radiotystnad och det enda de skickade ut var namn på de som hade överlevt, ingenting annat. Och i den här enorma förvirringen som uppstod så blev det direkt mytbildning. Och den startade bland överlevande på Carpathia. Alla som har varit på ett fartyg och jobbat på ett fartyg vet att hur berättelser skapas, eller att det blir mycket lätt rykten ombord på ett fartyg, för det är ett slutet kollektiv där. Så att det är väldigt, väldigt enkelt att någonting kommer ut. Och då har du ju exemplet Närmare Gud till dig, den här salmen som är en av de här som lever så starkt idag.
Ja, hur är det med den nu då? Och orkestern, har det spelats eller inte spelats?
Ja, alltså för det första så använder man ju idag ordet orkester. Det fanns ingen orkester.
Säger du att det inte fanns någon orkester på Titanic?
Nej, det fanns ingen orkester. Utan det fanns en trio och det fanns en kvintett. Dessa två delar, musiker, de spelade tillsammans en enda gång när fartyg sjönk. Annars hade de icke spelat ihop. Och där fanns det då, både i trion och kvintetten, så fanns det piano, eller grand piano, alltså flygel. Och de flyglarna kom knappast med upp på däck, det får vi säga. Och cellisterna hade nog också svårt att spela när båten började luta brant. Så att kvar fanns då, och möjligen också svårt för den här som spelar bas. Så då blir det bara några violinister som spelar på slutet i allt. Och då var det en kvinna som satt i en livbåt och som sa att hon hade sett dem stå på däck och spela, och hur fantastiska de var. Det var bara att den här damen Vera Dickett, hon var ungefär en halv kilometer bort från Titanic. Och i en halv kilometer bort, alltså om man tänker sig, så är det ganska långt bort, en halv kilometer. Där jag är nu här på Karlbergsvägen, så är det är ju halvvägs bort till Odenplan. Och det betyder det att hon säger att hon satt på en halv kilometers avstånd, och det här tilltagande dånet som kom när allt började röra sig ombord och folk som skriker och så vidare, så hör hon ändå musiker som spelar, fyra violinister står och spelar på däck. Och hon så hör att de spelar Närmare Gud till dig. Och de här berättelserna började cirkulera ombord på Carpathia, och när de kommer i land så trycker alla tidningar det här. Redan 19 april trycks berättelsen om Närmare Gud till dig. I bland annat New York Times av alla tidningar, trots att de på framsidan skriver att man spelade något som heter Höst, enligt andetelegrafisten Harold Bride, som var kvar precis in till slutet. Men bläddrar man upp lite grann i New York Times, lite längre fram där, så ser man, så står en artikel att det var Närmare Gud till dig, och så skriver alla tidningar det. Och i Dagens Nyheter den 21 april, Titanics dödshymn, Närmare Gud till dig, på första sidan. Och i och med att man har sagt det tre gånger i media så är det sant, eller hur? Säger man det tre, det säger jag till journalister igen, de tycker det är lika roligt varje gång. Säger en sak tre gånger så är det sant. Alltså har man upprepat det tillräckligt många gånger för att tillräckligt många ska tycka att detta stämmer. Och då är det så.
Och du menar att egentligen enda grunden för det är en kvinna som påstår att på 500 meters avstånd har hon hört detta?
Ja, och sen finns det många andra överlevare som pratar om det, men som har missuppfattat det hela. Men man ska ju komma ihåg också vilken version skulle i så fall ha spelats. Det finns minst tre melodivarianter på Närmare Gud till dig. Och den vi sjunger idag i Svenska kyrkan eller i Sverige, det är ju den här Lowell Masons den som finns med då i flera Titanic-filmer. Sen finns det en metodistversion, och så finns det ytterligare en version. Bacchus Dyke skrev den här metodistversionen. Så det finns alltså flera olika versioner, och då är det inte lätt att reda ut vad som spelades. Så varje gång jag får den här frågan om vad man spelade, så och om man då anför Närmare Gud till dig, så kan jag bara svara att Snövit är också en bra historia.
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
Det här med att Titanic har kommit att vara med i så många sammanhang. Ja. Bland annat så talar man ju om, man använder ordet atlantångare, ja, titt som tätt, för att, ja, beskriva att någonting är svårt att ändra på. Hur är det med det?
Ja, jag vet, jag fick den här frågan av TV, av Rapport var det väl. Och det är inget svårt att vända en atlantångare. Det tar några minuter.
Så det är alltså en typisk skröna?
Ja, alltså det var väl Jan Björklund, utbildningsministern, som tyckte att det var spännande att använda det uttrycket tills jag upphävde min trut och sa att det tar några minuter. Han pratade om skolan att det är svårt att vända en atlantångare.
Titanic används alltså i nutid som en slags referens, oavsett om det är sant eller ej. Och vi kan verkligen fråga oss hur mycket vi egentligen vet av vad som skedde den där natten ute på Atlanten.
Ja, det finns ju så mycket frågetecken kring det hela så att vi kommer egentligen aldrig komma fram till några svar. Och det är väl där knutpunkten ligger, alltså att vi alltid kommer att vara osäkra och det kommer alltid att väckas nya frågor. Så det är inte konstigt att det finns sådana mängder med böcker som det finns. Jag brukar säga så här att det finns egentligen bara en enda händelse till i mänsklighetens historia som har genererat så mycket böcker, och då tänker vi på en händelse som varar 2 timmar och 40 minuter. Den varar inte längre. Du har Kennedy-mordet, men det är inte lika många böcker där. Utan Titanic då klås bara av Jesu korsfästelse, som jag hittills har hittat så som den etnolog jag också är. Så är det en koncentrerad händelse som har en sån kraft, en sån energi, så att den på 100 år fortsätter och skapade alla dessa böcker, filmer, operor, musikaler, allt, precis allt. Det finns allting, precis allting finns.
Med din erfarenhet och bakgrund och det du nyss har sagt, hur tror du att minnet av Titanic kommer att fortleva? Går det att se någon trend?
Det är klart att efter 100-årsdagen så går den ner, men nu ser vi ju att det är på väg upp igen i och med att den här Clive Palmer, miljardären i Australien, bygger en replik, en kopia av Titanic, Titanic 2, som ska stå klar 2016 och ska börja köra då. Och då, för min del är det ju jättebra, bara för att det betyder att utställningen jag jobbar med och för, den fortsätter ju. Det är jättebra. Jag behöver aldrig gå i pension. Jag har ingen anledning att göra det, utan jag fortsätter jobba med den här utställningen.
Jag har också läst någonstans att inredningen till den här nya båten produceras i Sverige.
Ja, det är en designfirma som gör själva designen, men sen är det vissa saker som de måste hålla sig till, och det finns vissa givna utrymmen som måste finnas, därför att alla Titanic-freaks måste ha trapphallen och matsalen och gymnastikhallen och skårshallen och simhallen och vissa utrymmen i första klass måste finnas där.
Men nu är Titanic ett stycke historia som lever vidare, även om själva fartyget ligger på 3800 meters djup och vittrar sönder bit för bit. Sverige och svenskarna är en del av historien. Alla de 103 svenska passagerarna och de därav 34 överlevande. Och tänk bara på att Axel Welins Davertar ju faktiskt fungerade när det gällde att hissa ner livbåtarna och bidrog till att trots allt 712 människor överlevde det katastrofala. 100 år senare är det dessutom ett svenskt designföretag från Höganäs som står för inredningen i Titanic 2 som ska segla iväg år 2016. Titanic är närvarande i vårt språk, och vårt språk var synnerligen närvarande ombord då, år 1912. Med Claes Görans forskning, alla böcker som skrivs och i alla utställningar som görs, så kan vi lätt anta att vi kommer att återkomma och ständigt berätta historien om Titanic och svenskarna ombord. Det här programmet producerades av radiogruppen för Radio Tyresö. Jag heter Jerker Pettersson.